Välkommen, du lyssnar på Lottapodden avsnitt nummer 8. I den här podden samtalar vi om mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det är ju jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden, den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. I det här avsnittet så samtalar jag med Kristina Bornia. Hon jobbar på socialförvaltningen i Stockholm med projektet Bättre hälsa. Och det handlar om att öka kunskapen om reproduktiv hälsa bland kvinnliga romer som befinner sig i utsatthet i Stockholm. Fattigdom och diskriminering i Rumänien driver dem att söka sig ut i Europa för att försöka hitta försörjning. Men oftast blir lösningen att tigga. Det blir helt enkelt deras jobb. Kristina är själv född i Rumänien och under samtalet pratar vi mycket om varför situationen ser ut som den gör för romerna. Så häng med! Hej! Välkommen till Lottapodden!
Tack!
Kan inte du bara berätta lite om vem du är?
Mitt namn är Kristina Bornia och jag jobbar på socialförvaltningen som projektledare med ett projekt som heter Bättre hälsa.
Vad är det för något?
Det är ett informativt projekt. Målgruppen är EU-medborgare som befinner sig i Stockholm och som befinner sig i utsatthet, som vi säger, i Stockholm. Det vill säga inte ha ett hus och inte ha jobb, hemlösa och så. Vi brukar se dem på gatorna och tar i, eftersom det är de som tigger.
Just.
Och vi har riktat vår uppmärksamhet mot kvinnor enbart och tar upp främst reproduktiv och sexuell hälsa. Och syftet är att lära känna sin kropp och förstå hur det fungerar när man ska gå till läkare i en akut situation här, eller vad de ska tänka på för att kunna gå i tid till läkare i Rumänien. Vad de ska göra för att förebygga olika könssjukdomar till exempel. Vi pratar om prevention och vi pratar om graviditet. Vi pratar om kvinnor som har väldigt lite kunskap om oftast inte kan skriva och läsa. Och har väldigt ett annat sätt helt enkelt att se på både hälsa och sin kropp som är väldigt intressant och som inte alltid stämmer överens med den vetenskapliga västerländska sättet att se på hälsa och kropp. Och
varför just kvinnor?
Det är just för att vi har märkt ett stort antal av graviditeter här. Vi har också märkt att kvinnorna vill vägra ta preventivmedel eller vägra, det gör de inte, men de helst, de kommer till oss för sent. Och då måste de göra abort om de vill inte behålla barnet. En hel del av deras frågor var när vi träffade dem som socialsekreterare, när de träffade målgruppen, socialsekreteraren i EU-teamet till exempel, var just frågor kring hälsa och reproduktiv hälsa då. I synnerhet graviditeter. Och sen är de en väldigt utsatt grupp. De kommer från patriarkala strukturer. De är rumänska medborgare då, men de har deras kultur är väldigt patriarkalisk där männen oftast är de som bestämmer, där kvinnorna gifts in i männens familj och där pojkarna är de som tar hand sen om grundfamiljen, så att säga. Oftast är det pojkarna som går och läser, de lär sig någonting, och kvinnorna, allt kvinnorna lär sig från varandra eller från gruppen eller de har en oral kultur eller...
Och det är lite som du säger det här, att det finns ett eller som jag upplever i alla fall, ett stort gap emellan svensk kultur och deras kultur.
Ja.
Och jag kan tänka mig att det är en av de grejerna som skapar lite skav och krocken när de nu kommer hit. Och vi har sett ett stort inflöde.
Mm.
De finns på fler och fler ställen, även ute i småstäder. Och det är klart att och det är väl lite det jag kände liksom, att jag har ju funderat också. Men vänta nu, vad har jag för syn på de här människorna? För människor är det ju.
Absolut.
Men kan du berätta lite, vad är det som ligger bakom att de kommer hit?
Ja, enkla svaret är fattigdom. Som och diskriminering faktiskt, så är det. Sen finns det en hel del som görs i Rumänien och det är inte så enkelt som att säga. Men grundproblematiken är fattigdom och diskriminering. Sen finns det... Dels är majoriteten, befolkningen i Rumänien, är, dels känner de inte till, de pratar inte med varandra så mycket, romer med rumäner på det viset, att de sätter sig vid ett bord och så berättar de om vad de tycker och hur de ska tillsammans förändra någonting. Och så finns det en stor misstänksamhet från romska gruppen mot majoriteten som har, så det blir komplext att börja samarbeta och så det är väldigt väldigt små nyanser som till slut leder till, och det gör saker både av frivilliga organisationer och av politikerna i Rumänien på vissa ställen. Och på andra är arbetet lite längre ifrån. Det gör saker i Stockholm också. Trots att alltså, enligt svensk lag så har de rätt att vara här i 3 månader förutsatt att de kan försörja sig och bo. Och det gör de inte. Eller inte på det sätt som vi menar. De, såklart att de ibland kan tänka sig, nu har de härbärge där de kan bo på nätterna och sådär.
Och vad grundar sig diskrimineringen i?
Det är väldigt intressant. Jag träffade någon som jobbade på en frivillig organisation, som en svensk organisation som är verksam i Rumänien, som sa, ja men ni berättar aldrig att romerna var era slavar in till 1900, början på 1900-talet. Och det lämnar spår om ni tänker i USA och där man pratar om slaveriet och andra, att inte erkänna eller att inte prata högt om det, att det är där det grundar sig. De används som slavar många gånger och sen blev de fria och det var en intressant koppling som den personen gjorde, att man måste först prata om sin historia, man måste först prata vem som var vad och för att kunna förstå så småningom varför det blev som det blev. Så jag tror att de har alltid haft en lägre status och sen har det varit, men det intressanta är att när det kommunismen fanns i Rumänien så var alla jämlika. Det var kommunistiska ideologin är en sån. Så att många då skulle gå till skolan. Skolan är gratis nu också för dem, men det finns inte pengar för att köpa bussbiljett eller för att köpa kläder eller för att köpa. Så det är andra saker. Männen fick jobb i fabrikerna som alla andra och så vidare, så de, många upplever att det har varit bättre då, eftersom då var den här alla ska ha jobb och alla ska ha Men då, även då var de fattiga och många av dem okunniga, inte gick i skolan och så. Så faktum att de inte kan läsa och skriva och att de inte kan lära sig någonting, ett yrke och så, gör att de fortsätter, va? En lägre status, och de har inte möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden, till exempel. En grupp, alltså när jag pratar om, då tänker jag, man ska aldrig generalisera, för de är väldigt, väldigt, det är lika komplex, eller med lika många delar som i alla andra grupper. Vissa har det jättebra, vissa försörjer sig genom att vara väldigt kända, till exempel låtskrivare och spela musik i Rumänien. Och andra lyckas gå till skolan, så det är inte så att det är alla, men de flesta är så.
Och så i det här då, när man känner sig lägst ner på trappan och ingen utväg hemma, så tar man det drastiga beslutet då att vi ger oss iväg till Sverige.
Ja, alltså det här tror jag inte var direkt till Sverige, utan jag tror att man gav sig iväg till Italien och Spanien förut. Och först började det i Rumänien då men när man väl efter 89 så såg vi mycket, både barn och vuxna som tiggde. Men sen åkte de till Spanien och Italien, och där både språket och kulturen, Portugal också. Rumänska är latinspråk, och det är många som tror att det är rysk, men det är en latinspråk också, så det är väldigt nära italienska till exempel, så om man åker dit så kan man lära sig språket väldigt, väldigt fort, och så har vi samma sätt att vara lite, vilket tycker, och det är lättare att leva där då, och förstå kulturen, apropå det här med kultur och så. Men sen blev det ekonomiska krisen kom till Europa, och då fick de vandra vidare till andra länder, och Sverige var ett av dem.
Du som möter dem, vad berättar de? Hur är deras vardag?
Jag har haft kontakt med dem under lång tid, och det beror på hur nära man har kommit en person eller en grupp. Alltså i början är det väldigt inriktat mot vad kan jag göra för att hitta mat, vad kan jag göra för att tvätta mina kläder, vad kan jag göra, väldigt söker sig till information och söker sig hur ska jag överleva helt enkelt här, och försöker förstå varför det blir som det blir, och till exempel hur tar man sig till vården, inom vården och var och. Så det är information de söker i första hand. Och sen dyker det upp många, jag pratar mycket med kvinnorna då, alltså många pratar om sina barn, många pratar om, och så kommer man ännu närmare, så hör man prata om problem i relationen, ibland om våld som man måste på något sätt ta ställning till. Så det blir, man kommer närmare, ibland kommer man väldigt nära en grupp, och andra gånger bara se på ytan, men det är som vilken människa som helst, känner jag. Man får höra väldigt många berättelser, livsberättelser. Och i alla är fattigdom en central punkt. Och deras kamp på olika sätt att komma ur det.
Är det hela familjer som åker? Eller
ja,
är
det brukar delar? Vara så. Det brukar vara så att de är antingen man och kvinna eller andra i familjen. Det är deras trygghet, gruppen är deras trygghet.
Ja, just om man tänker det svenska systemet då, när de kommer hit, vad har de rätt till för stöd och hjälp?
Alltså vilka EU-medborgare som helst som har hamnat i nöd, för det handlar om akut hjälp, det handlar både på sjukhus och på inom det sociala systemet. Det vill säga, om både du och jag när vi åker utomlands måste vi planera vår resa. Hur kommer vi dit? Var ska vi bo? Vad ska vi göra? Hur tar vi oss hem? Är det så att någonting inträffar som du inte kunde planera, som leder till att du inte kan ta dig hem, då kan det svenska systemet erbjuda akut hjälp i form av resa hem till exempel. Okay. Och det kan hända att en irländare eller en fransman lika mycket som så det är det de får, akut hjälp.
Just det, för de har ju ändå, när de ger sig iväg, så har de en plan för hur länge de ska vara här.
Eller de borde ha en plan. Det är det. Jag vet, det är säkert att de flesta har det också, men man borde ha en plan om hur man klarar sig. Däremot så det som har hänt i Stockholm är att man kan inte bara säga, ja men systemet är så, alltså vi kan inte göra någonting, utan det har hänt en förändring också där, i och med att man såg att visst, ja, så är systemet, men då finns här. Vad ska vi göra? Ja. Alltså det är det här mänskliga rättigheters perspektivet. Ja. Å ena sidan så får de inte komma hit och bosätta sig i åratal utan att kunna jobba och belasta systemet. Å andra sidan så gör de det ändå på sätt och vis. Och för att de är fattiga och så. Och då har man anpassat lite genom att samarbeta med många frivilliga organisationer och betala för att de ska kunna ta emot. Alltså staden betalar för att frivilliga organisationer ska kunna göra sitt jobb och ta emot och ge mat och ge kläder. Så även om det sociala system eller socialtjänstlagen inte innefattar dem som så, eftersom de inte är svenska medborgare, så finns ett sätt för systemet att finansiera andra organisationer som... Sen har man också på socialjouren byggt TU-team där rumänsktalande socialsekreterare går runt och informerar om rättigheter, skyldigheter och ser till att någon inte far illa. Så det finns väldigt många aspekter här, men här i Stockholm i alla fall har hänt också en hel del utifrån mänskliga rättigheters perspektiv. Det är kallt ute, de ska inte behöva frysa. Vi har inte tak över huvud garanti, för de är inte våra medborgare. Vad kan vi göra? Och då har man öppnat härbärge. Återigen, det är en väldigt stort samarbete mellan stad och frivilliga organisationer. Och till viss del har också staden bidragit med pengar till deras...
Men grundtanken måste ju någonstans vara att de ska kunna försörja sig i sitt hemland.
Ja.
Vad är det som sker där för att förbättra deras situation?
Jag är inte så insatt i hur politikerna jobbar där, men jag vet att det finns olika program, och jag vet att det finns... vi har pratat med frivilliga organisationer från Sverige som åker dit på olika ställen. Men det görs mycket, men jag tror att det är mycket lokalt. Men det kan inte sägas, jag skulle ljuga och säga att ingenting händer. Men det är väldigt, det är en komplex problematik. Det är, för Rumänien är ett land med korruptionsproblem och med fattigdom överlag och så de har mycket att ta itu med, och att så att de hamnar lite sist på prioriteringslista, så är det. Men man kan inte säga att det inte händer saker. Jag tror att det händer mycket mer än vad vi vet här. Mm. Och många faktiskt har lite bättre liv tack vare att de ser det här som ett jobb. Det är det vi inte förstår. De är väldigt... De skulle kunna jobba vad som helst, men de får inte. En del får det. En del, kan jag säga, blir hjälpta av frivilliga organisationer att söka jobb som har möjlighet. Mm. Och de har även lyckats med det. Det finns små ljusglimtar. Men de flesta kan inte komma in i arbetsmarknaden här, på arbetsmarknaden här. Så de ser tiggeriet som ett jobb. De är där vid 8 och så slutar de 5. Och däremellan gör de väldigt lite för att lämna sin plats. Ja, är det ett jobb? Nej, ja, det är en lång diskussion, man kan prata hur mycket som helst. Men för dem är det är det enda jobbet som jag kan göra för att få pengar.
Och det är väl någonstans det där som jag kan känna att jag brottas med.
Ja.
Som sagt, sitta där en hel arbetsdag. Och jag tänker bara hur många människor jag ser på vägen från centralstationen till hit i Gamla stan. Det kan inte vara så mycket pengar de får, tänker jag.
Nej, det är inte mycket. Nej. Sättet att försörja sig, de samlar ihop burkar och går och pantar, många av dem. Säljer tidningen som har kommit. Vissa kanske får ströjobb ibland någonstans. Ja, det är inte bara tiggeri. De kommer som en familj. Och familjen försöker alltså dra in pengarna på olika sätt. Och sen får de det de får från andra människor som vi tycker att nej, men det här är inte viktigt, men för dem kläder för sina barn är viktiga. Det är det. Det är inte bara hon som tigger.
Och jag tänker då som enskild individ. Vad kan vi göra för att hjälpa till?
När jag jobbar med jag möter de här människorna så har jag en professionell inställning. Hur vänlig jag än är och hur mycket jag än hjälper eller vill hjälpa. Så jag är van vid att jobba med människor i kris och människor som inte har så mycket. Det finns en speciell... man måste ha ett skydd för att inte gå under, helt enkelt. Alltså, det är så jag tänker på. Jag har märkt att det finns folk som vill hjälpa dem. Och man kan inte hjälpa dem, alltså deras behov är, det är ett svart hål. Det kommer alltid finnas behov. Och så har vi ett sätt så här, att tänka på att nu har jag hjälpt dig, du måste vara tacksam. Men den här tacksamheten har man råd med när man mår bra.
Ja.
När man inte kämpar för sin överlevnad. Och såklart att de här människorna är tacksamma att någon hjälper dem. Men man kan inte sätta stopp för de kommer ha ett behov imorgon också. Eftersom det är du som har hjälpt mig förra gången så vänder jag mig till dig.
Just det.
Och då tar folk illa vid sig och känner sig överväldigade och att de är otacksamma. Men det som händer är ja, men jag ser dig som en vän. Alltså jag har behov som aldrig kommer, som du kommer inte släcka, men jag vänder mig till dig hela tiden. Det handlar inte om att de inte är tacksamma. Man måste hjälpa så mycket man orkar. Om man vill hjälpa. Och det är praktisk hjälp som de behöver. De behöver helt enkelt de här pengarna som du inte behöver. De behöver mat, de behöver kläder, de behöver filtar, de behöver... Ja, men det du skulle behöva om du skulle vara i den situation. Vill du hjälpa till, får du hjälpa så mycket du vill. Jag tycker att absolut som organisationer och som stater så måste man göra någonting åt det. Mm. Vi kan inte ha folk som inte kan läsa och skriva 2017 i Europa. Vi kan inte ha folk som som tigger på gatorna för att de inte kan försörja sig. Det är helt absurt att det här måste fixas på något sätt. Och det är politiska beslut och det är ett annat sorts arbete. Och det görs mycket. Det görs. Och mitt projekt är ett sätt att jobba med en problematik som det syftar till att informera, till att lyssna. Hur tänker du, hur ser du på saker? Att ha en dialog med varandra och sen att på ett respektfullt sätt dela med sig och försöka påverka i det långa loppet. Så sånt måste man som organisationer och som tjänstemän göra också. Men som individ, hjälp om du vill, när du kan. Så mycket du kan, så att säga.
Låter som ett utmärkt råd, tycker jag.
Ja.
Fantastiskt. Tack så jättemycket för att vi fick tillfälle att sitta ner och prata med dig.
Tack.
Visst är det slående hur sammanhang blir lättare att förstå när man förstår historien bakom. Jag hade ingen aning om att romerna användes som slavar till exempel. Och kommunismens fall i Rumänien har påverkat romernas situation så drastiskt var inte heller någonting som jag hade koll på. Klart som 17 att allt det här påverkar hur situationen ser ut idag och att det är svårt att lösa upp den knuten. Men lösas måste den ju, och där kan vi alla bidra till en lösning. Eller i alla fall efter vår egen förmåga hjälpa till att lindra en liten del av de här människornas behov. Och det är ju inte bara i Rumänien som romerna har varit utsatta för diskriminering. Även här i Sverige finns en lång historia av förföljelse av romer. Och idag är romer en av 5 nationella minoritetsfolk i Sverige. Lästips hittar du som vanligt på lottapodden.se. Om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle, gå då till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om 2 veckor den 23 februari. Och då samtalar jag med kabinettssekreterare Annika Söder om Sveriges medlemskap i FNs säkerhetsråd. För att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt så prenumerera gärna på Lottapodden på iTunes eller Podbean. Och du följer väl Svenska Lottakåren på sociala medier. Vi är Svenska Lottakåren på Facebook och Instagram och Lottakåren på Twitter. Hej så länge!